Miriam, och jag tror att många av er kanske känner till mig eller känner mig, men inte alla. Jag har växt upp här i Östersund. Så det är alltid lite speciellt att komma tillbaka till EFS här, för det är ju liksom hemma på många sätt. Mycket av den som jag är och många av de valen jag fattar idag har grundats här i den här kyrkan, i den här församlingen. Jag jobbar med en organisation som heter Ungdom med uppgift, en internationell missionsorganisation. Just nu är jag och min man och våra tre barn i en process när vi är på väg att flytta till Nepal. Vi ska flytta i januari. Men prästen kommer att berätta lite mer om det. Jag har fått den fantastiska förmånen att få prata om det som verkligen brinner, någonting som verkligen jag brinner för, och det är mission. Alla som har känt mig mer än 24 minuter, de vet att det är något som jag alltid tuggar igång på, och det är någonting som jag tycker är viktigt och som jag är glad att få vara en del av. Och vad är mission? Det är ju ganska, det är lite svårt att prata om det. Det är ganska omodernt ord på vissa sätt, och på vissa sätt är det en omodern företeelse också. Och det finns så mycket tankar och associationer och förväntningar förknippat med mission. Och mycket åsikter och mycket känslor, för att det är så mycket, det är så många människor som har gett så mycket och tänkt så mycket och tyckt så mycket och investerat så mycket genom åren. Och många som har lyckats och misslyckats. Så allt det här ska man liksom, finns ju där om man nämner ordet mission. Och jag tror att det är lätt att se det som ett yrkesval. Ja, men de är ju missionärer, de har ju valt det, det är ju ett yrke. Men det är ju mer än det. Jag pratade lite med Anna Åhman innan kyrkan, jag är lite besviken på din klädsel idag. För Anna sa, ja, jag tycker ju egentligen att de här missionen livsstiltröjorna som de hade på 80-talet var väldigt bra. Ja, jag kanske skulle ha den på söndag. Och mission är mer. Mission är livsstil, som EFS ungdom pratade om på slutet av 80-talet och början på 90-talet. Och mission, för att poängtera det här, mission är mer än ett yrke, mer än en karriär någonstans långt borta. En sak som jag ofta stöter på när jag pratar om mission är att ja, men behoven är väldigt stora i Sverige. Och det är jag den första att skriva under. Det är enormt sant. Men det betyder ju inte att mission inte är viktigt. Bara för att en sak är viktig här betyder inte det att något annat inte är viktigt här. Och det är tur att Gud har ett större perspektiv än antingen eller, utan att han har ett globalt perspektiv. Och det är ju samtidigt svårt att tänka stort och globalt, för det är ju väldigt långt borta. Vi ser ju det vi ser. Så är det ju. Vi är ju där vi är. Det är ju svårt att vara någon annanstans än där man är. För mig handlar mission egentligen bara om två delar. Gud och människor. Gud och människor. Det är egentligen inte svårare än så. Men vilket är det största budet i lagen? Jo, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Det är det största budet. Och sen älska din nästa som dig själv. Gud och människor. Använda den vi är och det vi har att rikta oss uppåt och utåt mot andra. Och när jag tänker speciellt på mission så tänker jag i ett globalt perspektiv. Och det här är inget yrkesval. Det är våran DNA som kristna. Det är grunden av det vi är. Och det är grunden av det Gud har kallat oss till. Det är ingenting vi kan säga att ja, men jag blev ju faktiskt ingenjör. För att det här är det som det handlar om. Att älska Gud och att älska människor. Att älska Gud. Och det är väldigt lätt att säga det. Det låter ju som så här söndagsskolgulligt. Men det är ju en verklighet bakom det. Och någonting som jag ofta tänker på, det är vad som står i Uppenbarelseboken 7, 9 och 10. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder med palmblad i händerna. Det är en bild av hur det kommer se ut en dag när alla stammar, folk och länder och språk står inför tronen. Om vi nu pratar om Gud, jag kan bara ana att det här är någonting som Gud längtar efter. Hur mycket kan inte vi längta efter att få träffa människor vi älskar? Väldigt mycket. Hur mycket mer längtar inte Gud efter den dagen när det faktiskt kommer vara så? Och jag kan ibland tänka, ja, men det bästa jag kan göra med mitt liv måste väl vara någonting som hjälper till att ge glädje tillbaka till Gud. Idag är det fars dag. Det är säkert många av er idag som har fått presenter eller telefonsamtal och som kommer få det. Och det kan vara allt från teckningar till allt möjligt man får. Men det är ju på något sätt kärleksgåvor från era barn. Som säger, jag ger det här för det här är fint och för jag älskar dig och för jag tycker om dig. Hur mycket mer måste inte vi tänka så mot Gud som är våran far, som har gett oss så mycket? Jag skulle kunna säga att jag vill vara involverad i att se att människor lär känna Gud bara för att jag längtar efter Guds glädje när det händer. Det är en fantastisk möjlighet. Och det här är ju väldigt stort perspektiv, men jag tror vi ska leva med ett stort perspektiv. Vi lever här och nu, vi lever ett steg i taget, en dag i taget, men med ett stort perspektiv och stora drömmar. För det är så Gud har skapat oss och det är det som är Guds perspektiv. Och jag tror att ju närmare vi kommer Gud som har skapat oss, desto mer kan vi ha ett större perspektiv på tillvaron. Våga tänka större. Gud handlar om mission handlar om människor, att älska. Vi är kallade att älska vår nästa. Och det är väldigt spännande om man tittar på världen idag, för Gud verkar verkligen i världen. Ibland glömmer vi bort det. Hur mycket Gud gör, hur mycket Gud verkar, hur många människor som dagligen får lära känna honom. Jag tänker på, vi är på väg att flytta till Nepal. 1953, det är inte så länge sedan. Jag var inte född då, en del av er kommer ihåg det. Då fanns det inga kända kristna i Nepal. Inga kända kristna. Idag är kyrkan 0,5% av landets befolkning. Gud har gjort mycket. Människor lär känna Gud. Det är fortfarande lite, det är fortfarande 99,5% som inte känner Jesus. Så det finns ju lite arbete kvar. Men det är människor lär känna Jesus. Och vilka vägar finns det? Jag hörde om ett exempel som jag har tänkt mycket på. Kublai Khan. Han var en mongolisk krigare. Och han regerade över det största riket som världen då hade skådat. Det sträckte sig från Stilla havet till Polen, Ryssland, till Indien. Det var hela Centralasien och mer därtill. Enormt rike. Och hans män var våldsamma och krigiska. Och lyckades till och med erövra Kina trots den kinesiska muren. 1266 efter Kristus. Så det här är länge sedan. Så kom Marco Polo, en äventyrare och resenär och upptäcktsresande som lyckas ta sig hela till Kublai Khans huvudstad där han fick träffa den här mongolen. Och den här mannen, den här krigiske härföraren, blev så berörd av Marco Polos berättelse om Kristus och att Kristus hade dött på korset för våra synder. Så han sa, skicka 100 män som är utbildade i eran religion, så är de välkomna hit och undervisa i hela mitt rike. Och jag ska döpa mig
Och med mig alla stora män i mitt rike och alla deras undersåtar. Och i vårat rike kommer det sen till och med finnas fler kristna än i ert rike. Vilken dörr Gud hade öppnat för kristenheten. Vilken möjlighet när någon säger välkommen och predika evangelium. Välkommen, du får berätta. Marco Polo tog sig tillbaks till Rom. Han berättade här för kyrkan i Europa och sa att det här är en fantastisk möjlighet. 100 män kan vi skicka som får undervisa. Och åren gick och det var inte 100 stycken som var intresserade. Det var inte 50 heller. Inte 5. Utan efter några år så, okej då, de 2 stycken kunde tänkas åka dit. För det var ju väldigt långt bort. Och de åkte och gav upp halvvägs och åkte hem. Och vad gjorde Kublai Khan när väst inte ville komma? Jo, han vände sig till tibetanska munkar. Och sa, okej, vi testar tibetanbuddhismen. Ni är välkomna. Och han bjöd in dem och spridde deras budskap i hans rike. Och under en tid var mer än hälften av alla män i detta gigantiska rike tibetanska munkar. Kanske en av de största missade möjligheterna i hela våran kristna historia. Sen hörde jag en annan berättelse om samma region som sa, det var några vänner till oss som har jobbat i Centralasien i 16-17 år som berättade, bara för några veckor sedan, att när Sovjet föll 1991 så undersökte vissa människor, vissa organisationer om det var möjligt att skicka missionärer att undervisa Bibeln till Uzbekistan som då var ett helt kommunistiskt och muslimskt och avkristnat land i en salig blandning. Och de fick tag i någon i utbildningsministeriet som sa, ja men skicka 100 engelska lärare. Och det var faktiskt en organisation som lyckades säga, okej, vi gör det. De fick inte ihop riktigt 100, men de chartrade ett plan i Amsterdam och skickade dit 100 engelska lärare och skickade dit ett helt gäng andra på andra vägar. Så de fick dit en betydande del engelsklärare, varav vissa är kvar idag. Och i det här fallet så klarar kyrkan av att ta utmaningen, skicka människor. Och de här var en viktig del i att se en kyrka växa fram i Uzbekistan idag. Och som jag sa, vissa av dem finns fortfarande kvar och jobbar och vissa har påverkat. Och en del stannar bara några år. Men där vågar kyrkan säga någonting idag. Och det är fantastiskt att vi kan både misslyckas och ibland lyckas. Idag säger till exempel Dalai Lama, han uppmuntrat sina munkar att studera Bibeln. Jag tror att det är lite mer känd en fiende. Men det är fortfarande en öppen dörr för oss som kristna att göra någonting av det. Vågar vi ta de öppna dörrar som finns idag? Vad finns det för öppna dörrar? Jag ser en öppen dörr i Sverige idag med ett globalt perspektiv. Och det är ju studenter och människor som flyttar från andra länder hit, internationella studenter. Många kommer till tro i hela världen utom i väst. Kyrkan växer ju väldigt mycket i Asien och Afrika. Men det vi exporterar från Europa är värderingar och utbildning. Efter 11 september så tar inte USA emot så mycket utländska studenter på grund av försvårade visumkrav. Men Europa har fortfarande många. I USA säger man att det finns 55 000 studenter medan i USA 55 000 och Europa 1,2 miljoner. Vad lär de sig här? Får de lära känna Jesus Kristus här? Får de växa i sin tro? Får de sunda förebilder? Vad det kan betyda att vara en levande, aktiv efterföljare av Jesus Kristus i 2000-talet? Eller lär de sig att tro är någonting förlegat, som inte existerar, som inte finns, som är irrationellt och inte relevant för moderna människor idag? Vilken öppen dörr! Vilken öppen dörr för världsmission vi har precis några hundra meter i den riktningen. Ni behöver inte åka till Mongoliet. Några hundra meter i den riktningen har ni världsmission på er egen bakgård. Någonting som jag ser som en extremt viktigt och växande, det är ju människohandel, modern människohandel. När man köper och säljer kvinnor och barn för att utnyttja dem på olika sätt, i sexuellt utnyttjande, i tvångsarbete, organhandel, barnarbete. När man köper och säljer människor utan respekt för att Gud har faktiskt skapat dem till sin avbild. Och det är någonting som ökar och det är någonting som finns i Sverige. Varje år så säljs 4 miljoner nya offer. 4 miljoner, halva Sveriges befolkning. Och även i Sverige förekommer det. Kvinnor som kommer från Östeuropa och Nigeria för att säljas till prostitution. Romer som tas från Östeuropa för att tigga i Sverige. När jag var 20 år hade jag aldrig sett en tiggare på gatorna, eller 18, när jag for till London första gången och såg barn som satt och tiggde. Och jag kunde liksom inte förstå hur det kunde få vara så. Idag ser man det överallt i Göteborg. Och många gånger är det romer, ibland är det offer för människohandel. Är det en öppen dörr som kyrkan vill gå in i? Är det någonting som vi vill se? Och det är ju väldigt lätt att prata. Och det är ju väldigt svårt att veta hur. Det är lätt att tänka, ja men vad kan jag, vad, vem är jag? Vem är jag att göra något? En ganska klassisk fråga inom vår kristna historia. Vem är jag? Hur kan jag? Och det är ingen dum fråga, för man kan ju faktiskt få ett svar. Så här kan du faktiskt göra. Fråga Gud, vad kan jag göra? Jag ska flytta till Nepal. Det har ni förstått. Och jag ser fram emot det här. Och jag har suttit här och sagt till Gud, använd mig. Låt mitt liv få spela roll. Låt mig få bli använd av dig. Jag har sagt det många andra gånger. Och jag tror att Gud har öppnat dörrar. Gud har lett mig steg för steg. Men jag måste fortfarande kliva in igenom de där dörrarna. Gud har öppnat dörrar för mig att flytta till Nepal. Men det är jag som får packa väskan. Så är det. Vi kan säga till Gud, vi vill vara använda, men det är fortfarande vi som måste ta möjligheterna. Packa väskan, öppna dörren, sätta på kaffekokaren, vad det nu är som Gud leder oss till och öppnar möjligheter för oss att göra. Men det är fortfarande vårt val att göra det. Det är vi som får ta de stegen. Någonting som vi har pratat väldigt mycket om, jag och Preston, nu inför vår flytt till Asien, det är det här, hur kan vi bli som en nepales för nepaleserna? Hur kan vi bli relevanta i Nepal? Jag ser ju inte direkt nepalesisk ut. Jag kan inte prata språket. Jag tycker att ris är okej att äta, men kanske inte jämnt. Hur kan jag vara relevant? Vad betyder att lära sig ett annat språk, att lära sig en annan kultur? Jo, när vi ska flytta, vi ska läsa språket. Vi ska försöka lära oss att förstå, hur tänker nepaleser? Hur resonerar de? Vilka värderingar har de? Hur ser de på familj? Hur ser de på barn? Hur ser de på äktenskap? Hur ser de på ekonomi? Hur ser de på Gud? Hur ser de på döden? Hur ser de på livet? Hur fungerar de? Hur firar de födelsedagar? Vad ska vi fira för traditioner när vi kommer dit? Är det viktigt att de som är kyrkan i Nepal, ska de ha julafton med julgran? Är det det som är kriteriet för att vara kristen, att ha röda julgranskulor i granen? Kanske, nej, eller kanske inte. Vad är det som är att följa Jesus Kristus där och då? Vi har processat det här jättemycket om Nepal och pratat om det och funderat. Men hela tiden vi har funderat så har jag liksom tänkt, om jag kom till Sverige, hur skulle jag tänka då? Om jag nu inte var Miriam från Frösön, utan jag var liksom någon annan, vad skulle jag se i Sverige? Hur skulle jag vara om jag inte var, om jag kom utifrån? Hur tänker svenskar idag? Inte de som har växt upp i EFS Östersund, utan andra. Där de kanske aldrig har liksom någon referensram av söndagsskola eller inte riktigt ens vet varför vi firar jul eller påsk. Hur tänker man? Vad är det som är viktigt? Hur skulle jag närma mig Sverige om jag skalar av allting som jag har lärt mig? Alla ord som jag har lärt mig säga. Förstår ni lite jag tänker? Att skala av, att tänka. Hur närmar jag mig min omgivning då? Ibland så kan man se religiösa minoriteter som har överlevt. Och där väldigt stor fokus handlar om att överleva. Speciellt kanske i Mellanöstern. Där, nu tar vi exemplet Mellanöstern där. Islam växer runt omkring och fokuset blir mer och mer. Hur ska vi bevara vår kultur? Hur ska vi bevara det vi är? Hur ska vi kunna överleva som... Hur ska vi kunna fortsätta existera med vår lilla kultur? Och det är en utmaning för kyrkan i Europa idag. Att inte bli... Att inte handla om att överleva och bevara vår kyrkokultur. Utan att vara ljus och salt. Och att sprida den kärlek Gud har gett oss utanför de gränserna som vi har här. Det är en enorm utmaning. Jag kan tycka att jag har det lättare som ska packa och flytta till Nepal. Än den utmaning som ni står inför här i Europa idag. Oavsett om Gud leder er till att vara involverad här, eller utanför, eller samtidigt, så lev livet ett steg i taget, men med ett stort perspektiv. Att vi tillhör en stor Gud. Dröm större, tänk större, se större och låt andra saker längre bort beröra. Och det är inte förgäves. Det är lätt att man ser och överväldigas över allt som skulle ske och bör göra, men det är inte förgäves. En vis man sa nyligen till mig: inget som du gör med Guds fruktan är någonsin bortkastat. Ingenting du gör med Guds fruktan är någonsin bortkastat. Älska Gud och älska människor. Och ditt liv ger ringar på vattnet. Min syster berättade för några veckor sedan att hon var och fick vaccinera sig. Hon tog en TBC-spruta. Och det måste man göra på lungkliniken. Så hon kom till lungkliniken i Östersund. Och där sa de: Marta Lindvert, jag känner igen ditt namn. Och så efter en stund sa sköterskan: jaha, kan du ha haft en släkting här? Och våran mamma låg ju döende på lungkliniken för 10 år sedan. Och då sa den här sköterskan: jag kommer ihåg ditt namn, för hon berörde mig. För hon såg med tillförsikt på döden. Och när Marta berättade det här för mig, så givetvis blev jag berörd, för att det var min mamma som jag älskar väldigt mycket. Men det berörde mig också för att tänka att våra liv ger ringar på vattnet som vi kanske aldrig vet eller aldrig ser. Men vilka ringar är det? Älska Gud och älska människor. Dröm större, tänk större och vila i förtröstan på att ditt liv ger ringar på vattnet. Så mycket.